Halleluja. Och bara känner att vi ska fortsätta och be för Hanna. Han var från Syrien. Från Libanon. Ja. Herre, du känner honom. Men Fader, i Jesu namn, så går jag emot den här cancern. Jag binder den. Jag befaller den och lämnar hans kropp just nu. Med den auktoritet, Herre, som du har gett dina barn, så bara befaller cancern att lämna honom just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Mohammed som bodde här hos, han hade ett rum här på övervåningen. Han var från Marocko. Blev utvisad i juni förra året. Vi hörde någonting från hans bror alldeles efter han hade kommit till Marocko, att det var problem med polisen. Sen har vi inte hört någonting förrän i förra veckan var väl det. Då har jag fått meddelande att han har alltså suttit i fängelse och han har blivit misshandlad där och haft det väldigt, väldigt jobbigt. Men han säger, här är min familj. Här är min familj. Så att han bevarade tron på Jesus. Han skickar, nu är det, sjunger de på arabiska så jag begriper inte så mycket, men jag förstår att det är om Jesus i alla fall. Både video och bilder och så att ska vi ta och lyfta upp Mohammed också tillsammans. Fader i himmelen, tack Herre för att du har frälst Mohammed. Och du har lovat Herre att du ska beskydda och bevara honom Herre. Du har bevarat honom i tro. Och nu ber jag Herre att du ska bli en ny plattform för honom där nere. Där han kan stå upp och vittna om dig med frimodighet. Och vi ber att du ska smörja honom med den heliga ande. Så att han kan få vara det redskap. Precis som Paulus fick lida mycket för sin, för att han predikar om dig, så har Mohammed fått lida där nere. Men du är med honom och du ska använda honom som ett redskap där. I Jesu namn. Amen. Amen. Det var alltså en oerhört stor väckelse i första 40 åren kan man säga efter Jesus hade uppstått ifrån de döda. Där alltså skaror av människor blev frälsta. Långt bort i Asien, i Indien var det många som blev frälsta. Långt ner i Afrika och långt upp i Europa. Alltså det var en explosion av väckelse. Massor av människor blev frälsta. Det bodde ju inte så mycket människor i världen på den tiden. Idag är det ju, hur många miljarder är det idag? 8 eller? Va? Du glömde att räkna sist, okej. Okay. De får ställa sig på led och så räknar du dem. Ja, men det var en bra grej. Ja. Ja, men det spelar ingen roll, det är väldigt mycket. Men jag ska ta om för er att en ännu större väckelse än det var på apostlagärningarnas tid har vi fått vara med om här i världen från början av 1900-talet. Det är alltså en oerhört stor väckelse runt omkring i hela världen. Då var det inte i hela världen, men nu är det i hela världen. Det är alltså, man räknar med att 100 000 människor blir frälsta varje dag. Det är alltså, det har ökat sedan början på 1900-talet. Vad är orsaken till att det har ökat från början av 1900-talet? Jo, det är helt enkelt pingstväckelsen. Det är alltså, när man börjar på 1900-talet, det var en väckelse på 1800-talet, många håll i världen. Men alltså, riktiga genombrottet, det blev när människor, ja men det står ju i Bibeln att man ska bli frälst och döpt. Men sen så ska man bli andedöpt också. Och så börjar de att be om att få bli döpt i en helig ande som det var på apostlarnas tid. Och så har alltså, då startade pingstväckelsen. Och sen är det, har det bara exploderat över hela världen. Jag menar, trosrörelsen, den karismatiska rörelsen, det är ju alltså, det är pingströrelsen. Alltså det är så fantastiskt det som har hänt och som Gud vill att det ska hända. När pingstväckelsen började på många håll i Sverige var det så, och många håll i världen så var det väldigt mycket. Andra kristna var emot dem. Men det är liksom, det har brutit igenom idag, så att liksom det är väckelse på många håll i världen. Och det jag kommer att predika om idag, så blir det väckelse i Munkedals kommun. Och då är det alltså, då finns det alltså en biblisk modell som man behöver följa. För att det är alltså människor, när människor, där det är stora väckelser idag, så är det, människor blir frälsta, radikalt frälsta. Sen låter de döpa sig. Sedan så tar de emot en helig ande och blir döpta i en helig ande. Och så går de med i en lokalförsamling. Alltså det är alltså en biblisk modell. Ja, men världens största pingstförsamling, det är ju i Seoul i Sydkorea med då 900 000 medlemmar i församlingen. Förstår ni alltså? Det är så överallt i världen. Det är alltså att det blir ibland små lokalförsamlingar och ibland jättestora lokalförsamlingar. Men det finns många församlingar i vår värld idag som har över 100 000 medlemmar i församlingen. Och de följer samma modell. Du behöver bli frälst. Du behöver bli döpt. Du behöver bli andedöpt. Och så behöver du gå med i en lokalförsamling. I Kina så är det ju att de här lokalförsamlingarna kanske är att de samlas i ett hem, för de har inte möjlighet på ett annat sätt. För att det är sånt motstånd liksom från staten och myndigheterna. Men alltså den bibliska modellen. Och jag tänkte tala lite grann om detta idag. För att det är så som det ska bli väckelse i Munkedals kommun. Jag ska börja. Alltså, det första är klart, det är ju att människor blir frälsta. Och att det är alltså ibland säger man han är kristen för han ber till Gud. Men du blir inte frälst för att du ber till Gud. De flesta människor, jag läste här att de har frågat partiledarna här nu, här i Sverige. Och egentligen allihop så talar de ju om att de ber ju till Gud ibland. Även om de inte tror så ber de till Gud. Och en del går ut och säger att jag ber till Gud varje dag. Det säger ju hans Sverigedemokraterna. Han ber till Gud varje dag. Och likadant Miljöpartiet. Han ber till Gud varje dag. Men det är ju en sak. Men man måste bli frälst. Man måste bli född på nytt. Jag pratade med en i veckan här som, alltså när han blev frälst, alltså det var så fantastiskt tyckte han. Men när han lät döpa sig, och då hände det någonting. Han blev döpt i den helige ande samtidigt. Vi ska läsa här i Romarbrevet 6:1 så står det, och följande verser där. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det var en natt här för några veckor sedan så bara vaknade så här. Och så talade Herren till mig. Gör ordning dopgraven. Det är bråttom. För den har sett bedrövlig ut här. Nu är den nymålad och klar. Vi ska sätta tillbaka på onsdag. Ska vi sätta tillbaka trapporna. Och sedan ett tag senare så väckte mig Herren. Och gav mig den predikan som jag predikar här idag. Alltså, det finns många här i Munkedals kommun som bekänner sig som kristna, som bekänner sig som frälsta. Men som inte är döpta. Varför ska det vara så svårt att döpas? Den första jag döpte... Hon hette Margit. Hon var pastorsfru. 78 år gammal. Och så hade tre av våra barn sagt att nu, de ville döpa sig. Vi skulle ha dop i havet då. Så datumet var bestämt. Men hon skulle inte döpas. Hon var ju döpt som barn. Men i alla fall på onsdagen innan vi skulle ha dopet så var det... Farbror Ivan, han som var med och startade församlingen Ordet. Och, vi hade en samling hemma på onsdagen och så körde han hem en och så läste han det här bibelordet i Markus 16. Och där står det då den som tror och blir döpt ska bli frälst. Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och Margit, hon liksom tände till och så sa hon, så du menar att jag inte är frälst då? Och då sa Ivan, det är inte jag som säger det. Det var ju Guds ord. Nästa morgon så ringde Margit och så sa hon, jag ska döpas på söndag. Jag förstår att ni har bett för mig. Eller jag vet att ni har bett för mig. Alltså det var ett genombrott från henne. Men kan man döpas två gånger? Det är, jag är ju döpt som barn. Jag brottades med den tanken. Alltså, men behöver jag döpas då när jag är döpt som barn? Och sen så, jag menar, barndopet är inget bibliskt dop. Det finns inte någon grund för att när lilla barnet tillhör djävulen och sedan så häller hon lite vatten på huvudet så blir han ett Guds barn. Utan frälsning är ju någonting som man tar emot. Och det finns ju exempel på i apostlagärningarna också att de blir döpta två gånger. I apostlagärningarna 19 så står det att Paulus mötte några lärjungar där och så frågade han, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Apostlagärningarna 19 och 2 så frågade Paulus, tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Då svarade han, nej, vi har inte ens hört att den heliga ande har blivit utgjuten. Då frågade han, vilket dop blir ni döpta med? De svarade med Johannes dop. Och då sa inte Paulus, men okej, då är ni ju döpta ändå. Nej, han sa, Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Alltså i apostlagärningarna, så jag undrar om man kan hitta något ställe i apostlagärningarna när de inte döptes samma dag som de blev frälsta. Det var så det fungerade. Är du frälst, då låter du döpa dig. Vad händer när du döps? Ja, du blir begraven tillsammans med Jesus. Du dör när du döps. Den gamla Per, han dog när jag döptes. Jag tvättas ren från mina synder. Jag är en ny skapelse som står upp tillsammans med Jesus. Så att tänk vilken väckelse det skulle bli i Munkerals kommun om alla som räknar sig som frälsta lät döpa sig, blev döpta i den heliga ande och så gick med i en lokalförsamling. Det finns ju fler än våran här, men att man är med i en församling, man säger, här är mitt hem, som vi hörde här förut. Alltså, det är meningen alltså att det ska vara ett hem. Lokalförsamlingen har en alltså jättestor betydelse. För att det är så här att det är ganska vanligt när en människa som är frälst och sen kanske är både döpt och andedöpt och är med i en lokalförsamling, när den får det besvärligt så drar den sig undan. Nej, men då ska vi andra vara där och säga, nej, kom, var med. För alltså, församlingen är ett skydd. Jag har gjort det med killarna någon gång, att de har fått ställa sig i en ring och så var det en som stod i mitten och så såg killarna runt omkring och som ett skydd för han som stod där inne i ringen. Och så var jag djävulen. Och så försökte jag att få tag i han som var inne. Kommer ni ihåg det? Ja. Och jag försökte få tag, men då var ju den här ringen utav killar runt omkring sig och försökte, kom inte. Men sen så sa jag till honom, du, kom ut här. Och så fick jag honom att komma ut ur ringen. Va? Då kunde jag ta honom. Jag var ju djävulen. Men förstår ni, alltså, det är så viktigt. Alltså, lokalförsamling är ett skydd. Men sen är också lokalförsamlingen, det är ju alltså, om vi ser hur det är runt omkring i världen idag. Det är alltså, de som tillhör en församling, de är ju ute och fiskar varenda dag. Fiskar efter människor, alltså. Människofiskare. Kom på söndag. Kom på gudstjänsten. För med hem, vi har en hemgrupp här. Kom med här. För man, inte bara, det är inte bara att vi är en härlig gemenskap här i vår församling. Och den är så underbar. Nej. Vi vill ha med fler. Det är därför det har blivit sådana väckelser runt omkring i världen. Världshistoriens största väckelse har varit de sista 100 åren, sista 120 åren nu snart. Förstår ni, så det här är alltså, det här kommer jag att prata om fler gånger. Jag hoppas att de frälsta vännerna som finns runt omkring i här i Munkerals kommun som inte är döpta, att de ska höra den här predikan om dopet. För det är så här, alltså, om man inte låter döpa sig, varför gör man inte det? Och vad ska folk säga? En dålig ursäkt, tycker jag. Guds ord säger det. Det är en lydnadsfråga. Det är en... Och i längden så är man ju upprorisk om man inte vill gå den vägen. Alltså det är liksom en... På ett sätt så är det ju... Det var någon som sa att jag hade problem med dopet ända tills jag döptes. För då är det liksom... Då har man tagit det steget. När man nu är frälst och döpt och sen... Är du inte döpt i den heliga ande så är det en gåva som Gud genom Jesus vill ge dig. Det är en gåva. Och till den gåvan hör att tala i tungor. Jag blev andedöpt 1964. Men... Det dröjde flera år innan jag började tala i tungor. För jag liksom var så låst här uppe i huvudet. Alltså. Och trodde att det skulle vara på ett särskilt sätt. För att och en del när de blir frälsta och så blir de andedöpta i samma ögonblick och det bara sprutar ur dem på ett främmande språk. Och när det inte var så för mig så tänkte jag, är jag andedöpt eller inte andedöpt? Och så höll jag på med massa tankar här uppe. Men så visste jag, jag måste ju vara andedöpt. För det var ju en total förvandling när jag liksom, som hade varit uppleva. Och så förstod jag, nej men börja och tala i tunga. Du har det redan. Det låter ju så konstigt. Vad gör det om det låter konstigt? Alltså du bara öppnar din mun och så. Och så är det så här att plötsligt så bara lossar du och så blir det så härligt och underbart att tala i tungor. Om det du redan är andedöpt alltså. Vad sa du? Vad det är att tala i tungor, det är alltså på den första pingstdagen, så när den heliga ande kom så började de att tala andra språk. Och det finns, man kan ta, det är alltså, ibland när man talar i tungor, så vad som jag sa till en här i veckan, alltså att om jag plötsligt skulle börja tala på... perfekt då persiska eller ja, det språk som och precis din dialekt som du där du kommer ifrån, så vet du att det här är ju inte Per, för han kan ju inte det språket. Då måste det vara den helige ande som talar. Men sen så finns det också ett det vanligaste tungotalet, det är alltså när man bara talar ett himmelspråk. Man vet inte vad man säger på ett sätt. Men det var någon som sa, jag tycker det var så bra. När jag talar på svenska, när jag ber på svenska, då når mina böner Guds tron med ljudets hastighet. Men när jag bara talar i tungor så når mina böner fram med ljusets hastighet. Så ljusets hastighet är 300 000 kilometer per sekund, va? Stämmer det eller? Det är det, va? 300 000 kilometer per sekund tror jag det är. Ja, det kan köra ljusets hastighet, så kan man åka 7,5 gång runt jorden på en sekund. Att det är, alltså att tala i tungor, det är att du i din kammare när du är och ber inför Herren och så bara rissa pranda kebalashe trikoramaratik. Åh, jag prisar det. Halleluja. Det är ett nytt språk som gör att man kan säga huvudet är bortkopplat och det går direkt från hjärtat till Guds tron. Så att, men tungotalet har också en, eller andedopet har en sån stor betydelse för hur Guds rike sprids. Alltså, Jesu lärjungar, de var frälsta, de var döpta. Och Jesus undervisar dem under 40 dagar efter han har uppstått från de döda. Och sen så säger han så här alldeles innan han får till himlen. Så säger han, ni får inte lämna Jerusalem förrän ni blir beklädda med kraft. När ni blir döpta i den heliga ande. Så att all genomgripande väckelse så hör det ihop med att det är människor, enkla människor som har blivit frälsta, döpta och andedöpta. Så de har alltså, så att de kan säga de rätta orden i rätt tid till människor. Ja, igår på loppisen så var det en kvinna som jag ber för. Och hon vet om det. Så igår så sa jag, du vet att jag ber för dig. Och så sa, för ibland så måste man alltså lyda den heliga andes ledning där. Så sa, och Jesus älskar dig och han vill att du ska ta emot honom i ditt hjärta. Och så börjar tårarna rinna. Alltså det finns en kraft och en smörjelse i genom den heliga ande. Det är ingen metod. Utan alltså att lyssna och lyhörd för vad den heliga ande säger till dig. När Bengt Wedeman kommer här så han har en väldig förmåga kan man säga. Att känna igen och höra den heliga andes röst. Och det är någonting som Herren vill att vi ska liksom träna upp. Så vi förstår den tanken. Den var från Gud. Det måste jag göra. Och sen att det är andra tankar som du kan säga nej till. Men det är så viktigt att vara lyhörd för den heliga ande. Men det är alltså ett genombrott. Alltså tänk om det skulle vara så. Ja, det kanske ska vara flera församlingar. Men tänk alltså en församling här. Om alla de som är frälsta lät döpa sig, blev döpta i den heliga ande och gick med i en lokalförsamling i den här bygden. Alltså det skulle bli väckelse här. Det skulle bli väckelse. Så att det bara är så. För att det är liksom en överlåtelse till Guds plan. En överlåtelse till Guds modell. Som vi kan läsa om i apostlagärningarna och som vi ser i verkligheten idag runt omkring i vår värld. Det är lite speciellt med Sverige egentligen. Alltså runt omkring i världen så är det här där det är väckelse så är det så självklart. Måste man gå med i en församling? Måste jag låta döpa mig? Måste jag bli döpt i den heliga ande? Nej, du kan vara frälst och komma till himlen ändå, men du kommer aldrig in i det som Gud har tänkt med ditt liv. Alltså vilken väckelse det skulle bli här i vår bygd om alla de som är frälsta gick in i Guds plan med sina liv och följer den bibliska modellen för hur det ska bli väckelse i våra bygder. För, men visst är det härligt, jag sa det till Britt häromdagen, alltså, det är ju väldigt härligt att titta på. Vi har ju många kristna kanaler som vi kan titta på. Vi har en parabol. Men jag vill inte se på väckelse runt omkring i världen längre. Jag vill ha det här. Och även om det är inte klockrent det jag säger, så vet jag att det här som jag har predikat om idag, det är från Gud. För Gud vill att det ska bli väckelse i den här bygden. Och då behöver människor säga, här är jag. Jag vill gå din väg, jag vill lyda dig. Och därför så ser jag ifrån, jag förväntar mig att det ska bli ett genombrott här i den där bygden. Och att det ska börja redan nu i vår, innan Bengt Widerman kommer. För att det är vad Gud vill, och vi får med allesammans och be om att Guds vilja ska ske med var och en. Det vill säga, de som hittills har sagt nej till det här, de är älskade av Gud. Och jag älskar dem, vi älskar dem. Det är inte, vi är mycket bättre för vi är döpta och, eller vi är frälsta och döpta och andedöpta och med i en församling, så vi är mycket bättre. Det är inte något åt det hållet. Utan kom, kom, var med. Bli använd av Gud. Sätt Gud först i ditt liv. Vad många kristna det är som har det jobbigt och besvärligt. Och man undrar, varför Gud, vad är det någonstans? Ja, men det är, sätter man inte Gud först i sitt liv, så är det massa välsignelser som man aldrig får del av. Plus att man är på något sätt ett lovligt byte för djävulen. För där är en som inte vill lämna allt till Jesus. Honom har jag ett litet tag om. Honom eller henne kan jag leda vilse. Jag tar lite åt taget så att inte hon blir, eller han blir orolig. Men jag har ett grepp om dem, tänker jag väl. För att de har inte lämnat allt hos Jesus. Tänk vilken väckelse det skulle bli här i den här bygden. Ett genombrott. Ah. Åk till Munkedal. Där är det väckelse. Tänk när det blir så. Det ryktet går utöver vårt land. Åk till Munkedal. Åk till Mästarevägen. Det är rätt härligt att vår kyrka ligger på Mästarevägen. Och det var som vi hörde här förut. Alltså, Det är inte vi som är centrum här. Det är inte att det är så bra predikanter och bra sångare och sånt där. Utan det är Jesus är i centrum här. Och vi drar oss nära honom. Och lyder honom. Och då blir det väckelse. Ska vi be tillsammans. Prisa dig Gud för att du vill någonting helt nytt i den här bygden. Att människor ska lämna de sammanhang där de är bundna, herre. För att de ska få uppleva friheten det är att lyda dig. Friheten att vara en Jesu Kristi slav. Det är frihet det. Åh herre, vi ber om att många ska säga, nej men jag vill gå den vägen. Jag vill ge hela mitt liv till Jesus. Jag vill lyda honom i allt. Herre, tack för att du är med oss. Att du vill väckas i den här bygden. I Jesu namn. Amen. Ska vi gå över till nattvardsfirande direkt här? Alltså det är ju så fantastiskt det här med att fira nattvard. Alltså det är Jesu Kristi blod. Är det? Jesu Kristi blod. Alltså som det är en påminnelse om vad Jesus har gjort för oss. Ja, det är en sån fantastisk. Och att Jesu kropp blir nedbruten för vår skull. Jag ska läsa ifrån första Korinthierbrevet. Där Paulus skriver i 11 kapitlet och 23 versen. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Tills ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Ja, Herre, vi prisar dig att vi har möjlighet att få fira nattvard här tillsammans, Herre. Tack för att du vill möta oss. Tack för att det är en helande, läkande kraft, Herre, i detta. Att få dela nattvarden tillsammans. Det är både för kropp och själ och ande. Tack för välsignelsen, Herre. Amen.